Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som så. Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Radio Play.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvararperspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Idag ska vi tala om ett uppmärksammat mord år 2000 i Skövde. Där en man stod åtalad för mord men sedermera blev helt frikänd i vår högsta domstol.
Och anledningen var att man då inte hade någon kropp.
Sen 13 år senare så knackar den misstänkte på polisens dörr och säger: jag har dåligt samvete, jag har någonting att bekänna.
Och vi kommer berätta hur det gick sen. Ja, Kristoffer, om vi börjar från början, vad var det egentligen som hände då för många, många år sedan?
Målet grundar sig i princip i ett triangeldrama. Och de tre huvudpersonerna i det här triangeldramat är dels den man som sedermera kom att mördas, dels hans kompis som senare kom att misstänkas för hans mord, och dels den mördades fru som hade en sexuell relation med den misstänkte i målet.
Det vill säga kompisen.
Exakt.
Men hur började hela målet? Hur började misstankarna mot den personen som sen blev åtalad?
Ja, det började med att den mördade mannen och den misstänkte åkte ut på en bilfärd tillsammans. Och efter den bilfärden så kom den mördade mannen aldrig hem. Och polisen började ganska tidigt misstänka att det var någonting som inte stod rätt till här. Och bakgrunden var helt enkelt att man visste om att den mördande mannen och hans kompis hade haft en konflikt. Och konflikten rörde relationen till frun. Man inledde ganska tidigt en ordentlig sökning efter den här mannen eftersom han var försvunnen. Man visste inte i inledningen om han var mördad eller hade lämnat landet eller vad som hade hänt. Och man gjorde också en teknisk undersökning av kompisens bil, och i bakluckan på bilen så hittade man blod. Och det här blodet kom man fram till att det härrörde från den mördade mannen, om det inte var en släkting till honom.
Så att i det här läget så förstår polisen att den här personen är borta, man förstår att det ligger blod i en bil, och man vet också vem som troligtvis hade varit med honom senast. Men man har ingen kropp.
Exakt.
Så man kan inte säga om han har slagit sig i huvudet, fått lite blod och sen kanske åkt utomlands, till exempel. Men i den här tingsrättsrättegången som inträffade för väldigt länge sen, vem var åtalad, eller vilka var åtalade i det målet, Kristoffer?
Jo, men det var ju då kompisen som blev åtalad för mord, alternativt brott mot griftefriden. Och brott mot griftefriden i det här fallet innebar att det påstods att han i vart fall har flyttat den döda kroppen och transporterat den i den här bilen.
Och då kan man säga brott mot griftefriden, det är ju en lag som man infört eftersom man inte vill att personer ska hantera kroppar på fel sätt av respekt för dels den avlidna och dels familjen.
Mm. Men också frun till den mördade var åtalad för skyddande av brottsling. Och skyddande av brottsling innebär att man på något sätt försöker hjälpa någon som man vet har begått ett brott. Och i det här fallet så påstods hon ha tvättat kläderna till den tilltalade efter händelsen.
Men det kan också vara att man till exempel hjälper dem att hålla sig undan och så vidare och så vidare.
Mm.
Man visste ju att den här misstänkte hade varit med den avlidne kort innan han försvann. Och man vet också att han troligtvis var den personen som sist hade sett honom vid livet av de personer som han kände till. Och man vet också att den bilen som han hade färdats i med den avlidne hade blod i sig. Men vad var hans förklaring? Vad hade hänt enligt honom?
Ja, och den tilltalade, han hade ingen egentlig förklaring till blodförekomsten från den avlidne i bakluckan på, eller bagaget på bilen. Men däremot så fanns det uppgift i målet om att den avlidnes bror hade kommit till Sverige i tiden efter försvinnandet från, av brorsan. Och deltagit i sökandet av honom och också använt den här bilen. Och på det sättet då, på något sätt som man inte närmare visste, kunnat avsätta det här blodet i bakluckan. Eftersom man då från laboratoriets sida hade sagt att den här blodförekomsten, den kommer från den avlidne, alternativt från någon närstående till honom.
Så hans förklaring var ganska enkel egentligen. Det vill säga, jag har inte mördat honom. Jag har bara kört honom till en plats och lämnat av honom. Ja, jag har färdats i den här bilen och jag har ingen aning var det blodet kommer ifrån, men jag har en teori om att det kanske kan vara brorsans eller kanske är hans för något annat tillfälle.
Och den här brorsan, han fanns ju naturligtvis inte kvar i landet, så man kunde ju inte höra honom, va?
Bekvämt nog. Men Kristoffer, vad kom egentligen Mariestads tingsrätt fram till? Kom man fram till att personen hade avlidit eller om han hade flytt landet, eller vad kom man fram till egentligen?
Nej, men man kom fram till att han hade avlidit med tanke på att man hade, det hade gått förhållandevis lång tid och att han hade försvunnit helt abrupt. Och
man hittade hans pass dessutom.
Man hittade hans pass också, så att det kom man fram till, men man kunde inte dra någon säker slutsats kring hur han hade avlidit och än mindre att den tilltalade hade någonting med saken att göra, även om han nu hade färdats den bil där den avlidens blod påträffades. Så han blev helt frikänd. Åklagaren var naturligtvis inte nöjd med detta utan överklagade till Göta hovrätt. Och där gjorde hovrätten en annan bedömning, inte beträffande frågan om han hade gjort sig skyldig till mord eller inte, för där tyckte man som tingsrätten nämligen att vi kan inte med säkerhet veta om han har mördats och i så fall på vilket sätt. Däremot så tyckte man att det var styrkt att den tilltalade hade gjort sig skyldig till brott mot griftefriden. Och det berodde helt enkelt på att det inte fanns enligt deras uppfattning någon alternativ förklaring än att, till blodförekomsten i bilen, än att den tilltalade hade transporterat kroppen i bilen.
Okej, så att man sa att det måste vara blod från det tillfället på grund av vissa tekniska undersökningar som gjordes. Och man trodde helt enkelt inte på förklaringen att han hade släppt av honom och aldrig sett honom igen. Men däremot så kunde man inte säga om han hade dött på genom att falla, eller hur han hade dött, eller vem som hade dödat honom, eller vem som var inblandad, eller hur det gick till, eftersom han helt enkelt inte hade en kropp.
Ja, precis. Hovrätten dömde honom för brott mot griftefriden och han fick fängelse i 1 år. Och det här var han inte nöjd med, den tilltalade, utan han överklagade till Högsta domstolen. Och de tog upp det här fallet, och för er som har lyssnat i våra avsnitt så vet ni att det är ytterst sällan som Högsta domstolen tar upp fall överhuvudtaget. Men HD tyckte det här var intressant ur ett principiellt perspektiv för att uttala sig om beviskravet i mål om brott mot griftefriden. Och Högsta domstolen, de gjorde en annan bedömning. De frikände den tilltalade.
Och i Högsta domstolen tog de upp både själva mordfrågan och själva griftefridsfrågan? Eller tog de bara upp griftefridsfrågan?
Nej, de tog bara upp griftefridsfrågan. Okay. Och det berodde på att åklagaren inte hade överklagat i den delen. De tyckte att nu har jag gått på pumpen här, både tingsrätt och hovrätt. Jag kommer inte lyckas få någon annan prövning i Högsta domstolen.
Och varför ändrade man?
Jo, man tyckte i Högsta domstolen att det inte var helt uteslutet att den avlidnes bror hade varit på besök och avsatt de här blodbesudlingarna i bilen. Det som ställde till det lite för den misstänkte, det var att när man på den tiden jämförde blodet i bakluckan med den avlidne, så var det ju så att den avlidne hade man ju inte hittat. Va? Så man hade ju inte hans kropp och kunde jämföra DNA där.
Och man hade ingenting som så att säga man kunde jämföra med någon tandborst eller sådär?
Jo, det var det man hade. Ah. Man hade från familjens sida lämnat in en rakapparat som den avlidne hade använt. Och det var DNA därifrån som man då jämförde med DNA i bakluckan. Och okay. Det här ställde ju till det lite grann eftersom det är ju från åklagarens sida gjordes gällande då att ja, eftersom det är samma DNA på i bilen som på rakapparaten så måste det vara den avlidnes DNA. Men då invänder man från försvarets sida att ja, fast den här brorsan som också var på besök från utlandet, han hade också använt sin brors rakapparat. Så att det kan vara brorsans DNA helt enkelt som finns här.
Och det köpte man från Högsta domstolen?
Det köpte man från Högsta domstolen. Och vad tycker du om det, Martin?
Jag tycker man kan jämföra med många av de andra målen vi pratat om. Där man har vissa förklaringar som kan verka krystade, som kan verka konstiga, och där tingsrätten säger, det skriver vi bort. Och i vissa mål så har man en väldigt konstiga förklaringar som inte har så mycket bevisning för sig, som man inte skriver bort. Så ibland kan man tycka att det är lite inkonsekvent tillämpning av rätten. Här kan man tycka att det fanns ju inte så mycket bevisning för att det hade ens kommit en bror hit. Det fanns ju inte så mycket bevisning att brodern hade använt rakapparaten. Det fanns ju inte så mycket bevisning till varför brodern skulle då ha avlämnat någon form av blod när han då lånat den här bilen.
Och det fanns dessutom i bakluckan på bilen.
Och det kan man ju tycka att det är ju jämförs till exempel med ett annat mål vi pratade om för några veckor sedan, om den här cyanidkvinnan, risken, möjligheten att den här personen hade begått självmord. Det kan man tycka var ganska krystat, men ändå möjligt. Eftersom man hade tillgång till cyanid. Men i det här fallet så tycker jag det är väldigt mycket mer krystat. Så det blir lite ojämn tillämpning. Att ibland köper man krystade förklaringar och ibland så avfärdar man förklaringar som är lite osannolika, men inte så krystade. Så jag tycker att det är lite väl krystat. Men sen förstår jag Högsta domstolen, för det fanns ju ganska lite bevisning på att det faktiskt var han som hade lagt kroppen i bakluckan. Man hade väldigt lite bevisning om vad som hände, hur det hände, varför det hände. Och då brukar domstolarna vara lite mer skeptiska och köpa mer krystade förklaringar.
Mm.
Jag tycker du då?
Ja, nej, men jag måste säga att delar jag hovrättens bedömning faktiskt, att bevisningen räckte för att fälla honom, och det blir på gränsen till tramsigt nästan den bedömning som Högsta domstolen gör, att brorsan kommer, en okänd bror kommer från utlandet och kan naturligtvis inte höras, och då ska dels springa in i badrummet och använda brorsans rakapparat innan polisen lägger beslag på den, och dessutom gå till bakluckan och bloda ner den i bagageutrymmet. Där går till och med gränsen för mig vad som är rimligt.
Så vi får en gångs skull överens, och vi får en gångs skull överens om att Högsta domstolen har hamnat fel här.
Mm.
Och ganska kraftigt fel enligt min uppfattning.
Ja, särskilt med tanke på fortsättningen på den här historien.
Men sen, Kristoffer, så hände ju någonting efter att Högsta domstolen hade avverkat det här målet. Då råkade ju någonting dyka upp.
Precis. När en brunnspolare var ute och utförde sitt arbete i Skövdetrakten och spolade brunnar helt enkelt, så hittades kroppen efter den avlidne ner tryckt i en vattenbrunn. Den här kroppen hade legat där i många, många år, så det fanns inte så mycket kvar av den, men tänderna fanns kvar, och en person som kunde undersöka de här tänderna kunde konstatera att det här var den avlidne mannen. Så nu hade man en kropp.
Och vad kunde man se av den här kroppen? Kunde man se hur personen hade avlidit eller om han hade utsatts för något våld?
Man kunde inte med säkerhet konstatera det på grund av att kroppen var så pass nedbruten. Man kunde bara konstatera att det inte är särskilt naturligt att hamna i den här brunnen om man inte hade blivit placerad där av någon annan.
Efter man hade avlidit, ja.
Precis. Mm. Okej, så att det här fyndet gjorde egentligen ingenting för utredningen. Den kom inte framåt ändå.
Man hittade inga spår från den här personen som då blev frikänd i Högsta domstolen, att DNA och fingeravtryck, eftersom det var så pass gammalt och länge sedan.
Nej.
Så då såg det väl ganska mörkt ut, Kristoffer, att det här kommer vi fortfarande inte hitta någon gärningsman och kunna döma någon gärningsman. Eller händer det ytterligare någonting lite senare?
Ja, sen händer det som vi var inne på i början av det här avsnittet. Det knackar på polisstationens dörr. Och utanför så står den frikände mannen. Och han säger att jag har någonting som jag vill bekänna.
Och så går han in på polisstationen, erkänner att han har mördat den här personen. Man kan ju tänka den polisen som sitter där och tar emot detta. Den personen måste ju tänka, oj, vad är detta?
Och polisen drog naturligtvis fram en videokamera omedelbart och filmade det här erkännandet.
Smart.
Och enligt den här mannen då, så hade han efter det att han har blivit frikänd många år våndats och haft dåligt samvete med anledning av det han hade gjort. Han hade gått i kloster, han hade biktat sig till en präst och berättat om vad han hade gjort i hopp om att han skulle bli förlåten av Gud. Men det här hade inte räckt för honom, utan han kände helt enkelt på grund av dåligt samvete att han var tvungen att erkänna det här mordet.
Man kan väl även säga att han ger vissa uttryck för att han kanske inte är helt mentalt frisk i vissa av de uttalandena som han gör om vad han så att säga upplevt, känt och blivit utsatt för.
Även om han då vid en rättspsykiatrisk undersökning inte bedömdes vara allvarligt psykiskt störd på något sätt.
Men det är någonting som ska vägas in när man frågar sig, är detta ett riktigt erkännande? Eller har han bara hittat på det här för att han är tokig, för att han vill ha uppmärksamhet eller för att han vill skydda någon annan?
Och just det kom försvaret att angripa sen i den efterkommande rättegången. För det som hände när han hade gått in och erkänt detta, det var att åklagaren begärde resning i det här fallet. Det vill säga resning till men för en tilltalare. Och för er som har lyssnat på tidigare avsnitt vet vad detta är, men för er som är nytillkomna så innebär helt enkelt att man begär resning betyder att man tar upp ett mål till prövning igen. Alltså ett mål som egentligen inte kan tas upp igen, och då ställs det väldigt höga krav på att man ska få göra det, och då krävs det ny bevisning. Och i det här fallet då, så när man skickade in resningsansökan till Högsta domstolen, så hade man dels en kropp numera, men man hade också ett erkännande från den misstänkte gärningsmannen.
Så att det som såg faktiskt ganska besvärande ut från början, även om det inte fanns någon bevisning till att personen hade ens blivit mördad, om man ska vara krass, eller hur i alla fall, så helt plötsligt har man börjat erkännande och en kropp, så att läget är drastiskt förändrat.
Så nu fick då Högsta domstolen, som ju tidigare hade frikänt den här mannen för brott mot griftefriden, in en resningsansökan där de kunde läsa sig till att oj,
vi hade fel. Eller man kan säga, deras bedömning var i vart fall inte i linje med verkligheten.
Nej,
kanske de tyckte fortfarande att sin bevisvärdering var korrekt, att de köpte den här lite galna historien.
Precis, men de domare som är intresserade av sanningen, om det nu finns några sådana, de insåg naturligtvis
Aj.
Och Göta hovrätt, de fick vatten på sin kvarn. Mm. Vad var det vi sa? Han var skyldig.
Fast de sa att han var oskyldig till mord i och för sig, men skyldig till brott mot griftefrid.
Okay, så den som fick mest vatten på sin kvarn, det var åklagaren.
han eller hon var den enda som hade rätt.
Exakt. Och Högsta domstolen, de beslutade då helt enkelt att men det här målet får resning och det här ska tas upp igen. Och det innebar att det skickades tillbaka till den domstol som tidigare hade handlagt det, och det var ju i det här fallet Göta hovrätt. Så Göta hovrätt fick nu återigen det här målet på sitt bord med den tillkommande bevisningen. Och då blev det ju så som du var inne på, Martin, att man från försvarets sida ifrågasatte om hans erkännande verkligen var korrekt.
Men under själva rättegången, höll han kvar vid erkännandet?
Han höll kvar vid erkännandet även vid rättegången.
Okay.
Men hovrätten konstaterade att det räcker inte bara med ett erkännande. Och vi har ju varit inne på det här många gånger i våran avsnitt. Det finns många uppmärksammade mord som väldigt många personer har erkänt att de har gjort. Och det innebär inte nödvändigtvis att det faktiskt är på det sättet, eftersom man kan ha ett intresse av uppmärksamheten kring ett erkännande av ett mord, vad det kan få.
Och det finns en hel del som talar för att han inte var helt frisk psykiskt. Han berättade att han hade varit utsatt för en konspiration sedan år 2007, och att i den här konspirationen mot honom så var åklagarmyndigheten inblandad och en massa andra personer inblandade. Och man kom, eller han funderade också, eller kom fram till efter ganska mycket tänkande, att det enda sättet han fick den här konspirationen upphöra, det var om han erkände brottet. Och allt det här gjorde ju att hovrätten sa att jo, men ett erkännande har ju ett relativt stort bevisvärde, men mot bakgrund av att han har uppgett att han brukat av narkotika under flera år, att han känt sig förföljd och att han blivit utsatt för en konspiration, så får man nog värdera den här erkännandet med en viss försiktighet, eller till och med en stor försiktighet, vilket gör att bevisvärdet av det här erkännandet inte blir så stort. Men Kristoffer, ändå kom han fram till, trots att han gav uttryck för att kanske inte var helt frisk mentalt och att man kanske inte helt borde lita på hans erkännande, så kom han ändå fram till att han skulle dömas. Hur kunde man göra det, Kristoffer?
Ja, dels så fick det viss betydelse att polisen, när den här mannen hade klivit in på polisstationen, hade börjat filma hans förhör, eftersom det också fanns en invändning från den tilltalade om att han var drogpåverkad när han gick in till polisstationen. Och av den här filmen så kunde man inte dra den typen av slutsatser att han skulle vara väck i huvudet eller någonting, utan vad man gjorde var att man analyserade vad han sa i förening med den andra bevisningen, det vill säga stämde hans berättelse som han lämnade med bevisningen som fanns. Och då var det viktigt att skilja sig på sånt som var offentligt, som han hade kunnat luska sig reda på, som han hade kunnat ta reda på själv.
Och Thomas Quick till exempel gjorde, han läste ju böcker om olika mord, fick reda på detaljer och så återberättade han dem, och så tyckte man, oj, han var ju verkligen tillförlitlig, för han hade koll på detaljer som ingen annan kan känna till, när han egentligen bara hade läst dem på ett bibliotek.
Precis. Och dessutom så inhämtade man från åklagarsidan in nya yttranden från Nationellt forensiskt centrum. Och det kom att få stor betydelse också för det här alternativa hypotesen som man hade från högsta domstolen, nämligen att brorsan skulle ha varit uppe och i Sverige från utlandet. För där kunde man konstatera vid ett kompletterande yttrande att man från laboratoriets sida kunde utesluta att det rörde sig om en bror. Blodet som fanns i bakluckan på bilen, det kom från den avlidne.
Så tekniken hade utvecklats helt enkelt?
Man hade bättre analysmetoder än vad man hade 13 år tidigare.
Men sen så kan man ju säga att när man analyserade berättelsen från den misstänkte, så kunde han ju faktiskt inte exakt beskriva den plats där personen hade mördats eller där han hade dödats, vilket man tyckte var, eller man borde ha tyckt kanske att det var lite konstigt, men man sa ju att nej, men det är ju helt naturligt eftersom det gått så lång tid, och det innebär ju inte att han ljuger.
Och dessutom var platsen så att säga lite, det var ingen utmärkt, det var liksom inte vid ett landmärke precis som brottet hade begåtts, utan det var ute i skogen
och någonstans,
det
kan man ju,
ja, men någonstans. Mm. Och det är naturligtvis svårt att specificera exakt var det skedde.
Men hade man något annat då som han kunde peka på, så något som han visste som ingen annan hade kunnat veta?
Ja, i sin berättelse som han lämnade så berättade han bland annat att han hade tagit målsägandens plånbok och avlägsnat den från platsen och kastat den på en annan plats. Och även hans klocka. Och när man hittade kroppen från den avlidne i den här brunnen, så hittade man inte klockan och plånboken. Och det här var inte en offentlig uppgift när han klev in till polisen och erkände. Och därför menade man från hovrättens sida att han kände till det, att klockan och plånboken inte fanns, att han hade tagit den. Det var en sån omständighet som med styrka talade för att det faktiskt var så som han berättade.
Just klocka kan ju vara svårt att stjäla eller på något annat sätt ta. Men om man får vara lite besvärlig, som vi försvarsadvokater brukar vara, man skulle ju kunna argumentera att om man nu köper Göta Hovrätts linje, det vill säga han har inte dödat personen, men han har däremot varit med och stoppat kroppen i bakluckan och gjort sig skyldig till brott mot griftefriden, då kanske han i samband med det tog plånboken och tog klockan. Men det tyckte uppenbarligen inte hovrätten. De vill ju såklart ha en fällande dom när man nu hade kroppen, erkännandet och personen som hade forslat iväg kroppen. Så att de kom fram till att han var skyldig, eller hur?
Det gjorde de. De rättade helt enkelt till det misstag som Högsta domstolen hade gjort 13 år tidigare och dömde honom för mord.
Men sen så sa man ju att straffvärdet här, det är ju 10 års fängelse, men efter man varit så pass vänlig mot staten och kommit in själv, knackat på dörren och erkänt brottet, så fick han ju en rabatt och dömdes i citationstecken bara till 8 års fängelse.
Så var det. Och det kan man ju tycka, kan man ju ha olika uppfattningar om det är rimligt eller inte. Jag är väl ändå av den uppfattningen att om en person går in och så att säga, själv berättar att han har begått ett brott, särskilt för ett brott som inte hade kunnat klaras upp annars, så är det rimligt att man ska få lite rabatt på straffet. Eller vad tycker du, Martin?
Jag håller faktiskt med. Utan honom hade ju det här målet aldrig klarats upp. Och om man inte ger rabatt i det läget så finns ju det inga incitament, som det så fint heter. Det vill säga, det finns ingen anledning för folk att gå in och erkänna brott. Man kan tycka att jag vill ju erkänna det här brottet, men jag tycker straffet kommer bli för hårt så att jag vågar inte. Och då kanske det är värt att ge lite rabatt och säga att du vet vad, vi belönar sånt här beteende. Är man ärlig och väljer att erkänna så ska man ha belöning för det. Sen kan man ju dock tycka att anledningen till att han erkände var ju inte för att han hade så dåligt samvete egentligen, utan det var ju mer för att han ville få den här konspirationen och förföljelsen mot honom att upphöra. Som i sig berodde på dåligt samvete kanske.
Ja, Martin, vad har vi lärt oss idag?
Jo, vi har från början lärt oss att har man ingen kropp, då är det väldigt, väldigt svårt att få någon dömd för mord. Även man har vissa blodspår, man vet att det är en person som har varit med personen i slutet, och till och med kanske som hovrätten kom fram till att personen till och med har gjort sig av med kroppen. Även då...
Så har ett motiv också för den delen.
Precis. Även då så kan man inte döma personen för mord om det inte finns en kropp. För det finns så många alternativa hypoteser, det vill säga alternativa förklaringar till vad som kan ha hänt istället.
Och det innebär ju inte att det faktiskt är personen som åtalats som har utfört mordet. Det innebär bara att bevisningen inte räcker för det. Och det blir ju väldigt tydligt exempel i det här fallet, eftersom domstolarna faktiskt tidigare frikände, eller Högsta domstolen frikände en man som sen faktiskt visade sig vara skyldig.
Och det vi också lärt oss idag, att i vissa lägen kan domstolarna och till och med Högsta domstolen köpa förklaringar som för en vanlig person eller för försvarsadvokat som dig och mig kan verka som väldigt krystade och till och med visa att Högsta domstolen har fel. Och så har vi lärt oss att vissa människor kommer in och erkänner brott som till och med är så allvarliga som mord. Du har lyssnat på podcasten Skyldig med ett frågetecken med mig, advokat Martin Persson.
Och med mig, advokat Kristoffer Stare.
Glöm inte att gå in på Apple Podcast och rate oss, så att fler personer hittar hit.
Och har ni några frågor eller förslag på ytterligare avsnitt, så är ni välkomna att mejla oss på skyldig@stareperson.se.
Tack så mycket.